Finns det något annat ord på skånska för bröst?
Juver.
Lite mer i Landskrona.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi en exklusiv inledning som inte hörs i radion, där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Och efter det så fortsätter programmet precis som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en recension efteråt. Och så ska du mejla mig på dina, med dina problem till mig på dilemma@mixmegapol.se. dilemma@mixmegapol.se. Så ger panelen sina tips och synvinklar på ditt dilemma. Dagens panel består av Jakob Ökvist, Josefin Crafoord och Rickard Sjöberg. En blytung trojka. Välkomna!
Tackar!
Jag ska sätta er på kartan. Rickard Sjöberg, där känner vi igen, programledare, påskolmiljonär, men också vunnit SM i roddmaskin. Jag är fortfarande fascinerad.
Jag är glad att du är fascinerad. Mm.
Det kom inget år där bakom.
Nej, 2017 faktiskt.
Så det var förra året.
Kolla på killen.
Att du inte har mer i medaljen.
Ja, jag fick ju faktiskt en medalj. Den ligger faktiskt i min träningsväska konstant. Så att jag är beredd att dra upp den.
Det klingar och klangar när du kommer in. Såklart.
Ja. Och sen har vi Jakob Ökvist, såklart. Komiker och programledare. Vi kan höra i podcasten Freak Show. Och med mig säger Hallberg.
Så är det. SM3 i Lambada 93.
Är detta sant?
Det är sant.
Skojar du nu?
Fråga Josefin Crafoord. Jag har skrytit om det här många gånger.
Ja, det är, jag tror... Jag börjar tro att det är sant faktiskt.
Det är en väldigt dålig sport att vara bra i, för det finns ju bara en låt. Mm-hmm. Så det finns ju liksom ingenstans att ta vidare. Det är liksom som att...
Hur var den låten nu?
La 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 la. Du ser att jag bara rör mig.
Och jag är ju rör mig på alla möjliga och klar var också. Jag hittar inte dig.
Men alltså jag är lite förbryllad. Alltså du är inte... Har inte... Nej, så rörliga höfter, jag fattar inte.
Motståndet var inte brutalt.
Nej,
okay. I Mönchenbryggeriet.
Det måste vara när Lambadan precis hade kommit, eller?
Ja, men det var ju...
Och jag... gott också, va? Det var väl... Det kom och gick samtidigt.
SM2 Ellas ketchup-sång.
Josefin Crafoord, sitter och glömmer
det. Ja!
Programledare, podcaststjärna.
Ja.
Och sen var du med igår i Alla för en i SVT.
Ja, det stämmer. Vad tyckte ni om min fantastiska insats?
Vad gör man där?
Det är ett lekprogram, någon slags efterföljare till Doobidoo.
Okay.
Ja, det är mycket fokus på musik, vilket gjorde att jag liksom bara, yes, det här tar jag hem. Men jag kanske inte...
Du är
jag,
bra på musik.
Jag vet, men det var så mycket såna här gammellåtar.
Lambada.
Ja.
Det var därför hon kunde nynna den klockrent.
Det kom igår.
Ja, nej, men det var väl det där brast det lite. Men ja, det var svinkul. Det var ju ändå ett dilemmalag, kan man väl nästan
ja, det var
säga.
Det, va?
För det var Henrik Fixeus och Jonas Hallberg. Så att jag kände mig väldigt... Ja, det kändes familjärt.
Mm. Rickard Sjöberg, du har ett dilemma, va?
Ja, det kan man säga att jag har.
Berätta.
Jag är lite osäker på om jag ska ta upp det här som ett dilemma. Va?
Och det är det som är dilemmat.
Ja, så att, landar vi då?
Tystnad känns som.
Ja, 8 minuter tystnad. Medan vi funderar. Nej, det är så här. Det handlar om hur vi beter oss mot kollegor.
Mm.
Och jag i mitt fall, jag är ju programledare, i vissa fall konferensier.
Mm.
För ett par månader sedan så fick jag läsa en intervju med en kollega som skulle vara konferensier för en kommunal utdelningsgala i Nybro.
Mm.
Och han säger så här i en tidning: jag ställer mig inte på scen och inte är rolig. Då får man boka Rickard Sjöberg eller Pontus Gårdinger.
Wow!
Ja, eller hur?
Vem var det här då?
Jakob Ökvist!
Jakob Ökvist?
Va? Det var härligt att vi hamnade i samma panel.
Ja, men fan är den idioten som säger det sånt?
Har du sagt det här, Jakob? Nej, det kan
jag. Taget ur sitt sammanhang. Så
vad var kontexten då? Hur kan det ta sig ur sitt sammanhang? Berätta.
Det är en citat. Jag ställer mig inte på en scen och inte är rolig. Då får man boka Rickard Sjöberg. Till och med rättstavat Rickard. Ja. Eller Pontus Gårdinger.
Alltså det är sån tur att jag sitter mitt emellan er just nu. Alltså det här är verkligen...
SM1-an i rodd mot Lambada 3.
Jag kommer åka med däng så det bara skrika om det.
Jakob, du är helt röd i ansiktet nu.
Jag är så chockad att... För jag satt och tänkte, vem gör en så här företagsgala i Nybro? Vilket skitjobb. Och så blir man uppringd av en lokal journalist och tänker, det här kommer ingen läsa.
Nej.
Men det är klart, vi lever i Google-världen.
Ja, och det är klart man googlar sig själv.
Var det första som kom upp?
Nej, jag vet faktiskt. Det kan ha varit någon annan som hittade det här åt mig faktiskt.
Jag tror att jag menade att Rickard Sjöberg är en mycket mer professionell konferensier som kommer in och liksom leder med en trygg hand. Jag går in och jag plajar bort en sån gala. Mm. Så jag skulle mycket hellre... Tips till Nybro kommun. Vill ni ha en trygg ledare som drar den här galan åt rätt håll? Sjöberg är namnet. Han är också ganska rolig.
Köper du det här, Anders?
Alltså, det känns som att hans svetten känns redan hit från Jakob Högqvist.
Kommer på gården här nu så blir jag jävligt nervös.
Surprise, då grisarna.
Men gav det här dig lite ångest på riktigt?
Alltså, det där är intressant. Alltså, tog du illa vid dig där?
Nej, det jag kände det är att alltså, det finns många sätt, om jag ska vara uppriktig, så känner jag att det finns många sätt att visa sin storhet. Och att sparka på kollegor som jag uppfattade det här som är inte ett av de sätten.
Såklart inte.
Nej. Men jag kan inte säga att jag blev liksom, det stör mig inte så mycket, utan mer att jag... Ja, vad märkligt.
Men komiker sparkar ju på kollegor hela tiden och man hoppas att man inte springer på dem, är det inte så? Och inte i samma studio i alla fall.
Men jag måste säga så här, att när jag fick veta att Jakob och jag skulle vara i samma panel här, då njöt jag av det. Jag tänkte att, ja men vad härligt. Då kanske vi kan ta upp det. Och vilket finns det ett bättre sätt att ta upp det på än ett eget dilemma?
Det är sjukaste jag varit med om.
Ja.
Så awkward stämning. Och nu ska vi sitta här i flera timmar och bara...
Nej, inte jag.
Men kan man säga så här då? Att var det bra att han tog upp det här dilemmat? Tycker du, Josefin, som sitter och lyssnar på det? Var det lämpligt att ta upp det här i dilemmat?
Ja, jag tycker det. Mm. Jag tycker det för att påminna om att saker faktiskt kommer fram. Sen att Rickard själv avslöjar sig som en jättetöntig programledare som sitter och googlar sig själv, det är någonting annat. Det är liksom...
Det kommer du prata med i nästa podd.
His mistake. Men...
Jag är helt säker på att hade jag läst exakt samma sak omvänt, så det är klart att det känns att man säger, jaha, det var ingen rolig... Alltså, såklart. Man är ju inte mer än människa att man liksom säger, varför just mig och hit och dit? Det här är ju såklart, man försöker slänga ur sig något fyndigt i en kort intervju med en lokaltidning.
Och det förstår ju jag också.
Ja.
Det
gör
jag.
Men är det lite grann så här att vi lever i en tid då man är väldigt slarvig och egentligen ganska ryggradslös? Därför att du skulle ju inte säga det här om du träffade Rickard.
Nej, jag älskar Rickard Sjöberg.
För att få ett snabbt garv så kan man gärna hoppa på folk och man bryr sig inte riktigt om vad de...
Fast...
Sen träffar man dem och då är man så trevlig.
Men jag tycker också att man måste kunna hoppa på. Om jag hade varit dig, Rickard, så hade jag tagit det här som att yes, nu har jag en person som jag kan driva och skoja med hur mycket jag vill.
Att
du har one upp på Jake the Snake. Och det, jag tycker att... Kan man inte tänka så istället för att hålla på och ta allting så himla så här personligt?
Det här var inte så där jättehårt, men det finns ju de som går jättehårt åt andra personer. Men sen när de träffas så är de inte trevliga och bara sticker och tar en annan väg eller bryter liksom trottoar.
Ja.
Nej, men vi poddar och vi bloggar och vi instagrammar och vi twittrar och man ska vara fyndig och man ska kommentera samtiden hela tiden. Man ska vara lite hårdare och rappare än alla andra. Så det är klart att folk trampar över gränser, självklart.
Mm. Och man skulle aldrig våga säga det direkt till dem.
Nej. Men Rickard Sjöberg vågar ta upp det i en podd.
Och det hedrar ju Rickard. Rickard har ryggrad. Jakob Högqvist har det inte.
Det var det vi fick ut av det här dilemmat.
Men det jag tyckte var härligt att se, det var att när jag sa det här nu och läste det här citatet, jag såg på det att du kände inte igen vem.
Nej, inte
ett
ord.
Du kände inte igen det här.
Jag tänkte, nu jävlar ska det bli kul att höra vem som har sagt det här korkade citatet.
Men jag såg någon slags paniktermometer gå upp från hakan uppåt. Så du lusläser inte alla intervjuer. Så många intervjuer har du inte gjort.
Med Nybro kommun.
Ska vi lämna det här nu?
Ja.
Ska
vi lämna det? Det är bara så här... jag tycker också att det kan bli lite jobbigt när man måste vakta sin tunga för mycket. Det är klart, det är jobbigt när det kommer i text ofta också. För det ser,
det ser mycket hårdare ut.
Men det är lite... man kan känna sig lite bakbunden i det, tycker jag. Att man hela tiden ska passa sig. För att, jag menar, det är ju ingen... Det här var nog inte egentligen diss mot dig. Det var väl mer som precis som du sa. Det var för att höja för Jakobs sätt att höja sig själv.
Min tanke i hela det här är ju så här, varför bokar man en ståuppkomiker och leder en stor gala? Varför tar man inte in en riktig liksom professionell programledare? Konferencier som har jobbat med stor... Jo, men på riktigt. Ja. Varför ska en stand-up-komiker vara liksom konferencier? Varför går inte han bara in och gör det han ska? Liksom? Kom in på slutet och var rolig. Och då sa jag, ja, omvänt då. Ja, men då får man ju ta ett proffs. Som jag tycker Pontus Gårding är ju värre, mycket, mycket tråkigare.
Bagdad Bob, menar de här.
Vänta, jag gräver mig.
Vänta, faktiskt Pontus kommer. Han finns på riktigt också.
Gör
han. Kan gå på vilken gata som helst.
Jag tror han var ju bara
i TV. Jossan, du var inne på det där, man ska väl säga vad man vill och sådär. Det ska man absolut göra. Men man, när man sen träffar den personen så ska man ju ha liksom ryggrad och stå upp för det. Titta den personen i ögonen. Inte ducka eller byta trottoar.
Nej.
Det är det som jag tycker är så märkligt.
Nej, men alltså allt handlar ju om hur det landar egentligen hos, i det här fallet, dig, Rickard. Alltså, om du tar det med en klackspark och bara, ja. Men om du känner så här, men det där var ju inte riktigt schysst. Det är helt rätt att du tar upp det nu, tycker jag.
Såklart.
Det är viktigt.
Men jag vill...
Så nu vill vi ha en ursäkt.
Förlåt.
Förlåten.
I tagen.
Ja. Absolut.
Försoning. Det är så fint nu.
Vi hade Linda Lindorff här förra veckan. Och det här hade varit... Nu kramar de varandra. Jakob Öxer och Rickard. Forna fiender. Nu underbara vänner. Förenade i dilemma.
Har vi någon Michael Jackson-låt på det här?
Så vackert.
Jag tänder tändan.
Heal the world. Make it a better place.
Okej, mina damer och herrar, det känns som att vi har gått ett steg närmare mänskligheten.
Jag är nöjd.
Jag är också nöjd. Och nu går vi vidare med programmet som vanligt.
Någon som har en deo.
Hejsan Dilemmapanelen, jag heter Fred. Min flickvän har en lång lista av krav på mat. Tomater äter hon absolut inte om de inte är i en sås eller tärnade i pyttesmå bitar. En gång gjorde jag en kycklingrätt till henne. Då var kycklingbitarna för stora. Det är tusentals regler och undantag. Hon är dessutom ganska dramatisk när något går fel. Hon gör en äcklad grimas och så är hela middagen förstörd. I början fick hon stå för all matlagning, men nu bor vi ihop och jag måste göra min del. Hon tycker att jag borde lära mig hennes mat, men det är i klass med en 5-årig utbildning. Jag tycker att hon borde lära sig äta som en vuxen. Vad tycker ni, undrar Fred? Jossan Crafoord, det här med matkräsna människor, vad tycker du?
Nej, som sagt, lär dig äta som en vuxen, det går ju inte. Det där är riktiga barnfasoner. Och inte ens när man är barn tycker jag det är okej med det där. Jag blir skitirriterad om man har någon, så här, någon kompis med någon liten skitunge med sig som sitter och gör såna här äcklade miner åt ens mat som man har ansträngt sig och lagat. Alltså det är så ouppfostrat, och att en vuxen gör så, det är ofattbart. Nej,
Varför gör hon så här då? Jakob Öqvist, vad tror du om det här?
Jag har ju faktiskt en dotter som är extrem speciell med maten. Det är liksom... Om det är långa makaroner och inte korta makaroner, eller om det är kyckling till tacosen istället för köttfärs. Eller, alltså det är så här, Jossan tar lite för lätt på det här. Det är himmel eller helvete på riktigt för henne.
Mm.
Jag hoppas ju att min dotter ska växa ifrån det här.
Har du försökt att lära henne av med det här?
Eller? Ja, absolut. Alltså, alla som är runt oss säger, ni kan inte låta henne styra och ställa så här. Och det är lätt att säga utifrån.
Alltså, det bästa sättet är ju att inte ge barn mat.
Alls.
Alls, ja. Mm. För att...
och köttet.
Nej, men till slut blir de faktiskt hungriga. Så jag lovar. Och då blir det inget klagomål. Kommer på lång eller kort.
Vilka skövar, vad säger du där?
När det är barn, då kan man ju slå näven i bordet och säga, håll käften och ät helt enkelt. Eller så tar vi undan tallriken och så får du vänta på nästa måltid. För att jag håller med dig, Josefin, man kan inte hålla på så här.
Kan man inte säga det till en flickvän då?
Jo, det kan man nog.
Tallriken och så får du äta till nästa måltid.
Men det jag tänker här, om man ska försöka dra lite större växlar på det, är ju varför hon gör så här. Mm. Gör hon så här i alla sammanhang eller är det bara hemma i deras privata kök? För om det är det, då kan det ju vara ett maktmedel. Att det är ett sätt för henne att på något sätt styra deras relation.
Jag tror att det är prinsessfasoner.
En alltså, slags härskarteknik.
Hon är lite prinsessa på ärten. Det är liksom, nej.
Hur hanterar man en sån prinsessa på ärten då?
Nej, men jag tror att hon ska få laga sin mat själv. Mm. Så skulle jag nog göra. Och då skulle hon ju vara prinsessig på det sättet. Och bara, nej, men det är jobbigt.
Nu berättar ju inte Fred överhuvudtaget om det här är liksom spiller över på andra saker. Eller om det bara är maten. Men det skulle ju också kunna vara så att han bäddar fel och han ställer skorna på... Alltså att hon har någon form av kontrollbehov.
Det här med maten räcker ju för att det ska vara ett stort problem.
Ja, men om det är liksom övergripande, då kan det ju vara något spektra av lite Asperger.
Ja, jag tänkte precis säga, om vi går till det medicinska här. Ja. Kan det vara någonting sådant att man ska ha väldigt mycket krav på små saker. Har man aspergianska drag till exempel så har man ju, allting ska vara exakt och bryter man mönstret så tar det hus i helvete.
Exakt.
Ja, kan det vara något sånt kanske?
Där är ju inte vi utbildade att uttala sånt egentligen. Men man kan ju fundera på det här med om man använder det som maktmedel eller inte och i sånt fall varför. Mm. Det är väl det han kanske ska ställa sig. Det som händer när hon gör så här, det är ju att hon upplever att hon har en upp på honom när han gör fel inom citationstecken gång på gång på gång med hennes mat. Och då så kan
gör fel enligt henne.
Precis. Mm.
Ja. Ska han plugga in matkraven, ja eller nej? Ska han alltså gå henne till mötes?
Nej.
Nej, Jossan?
Absolut inte. Och jag vill bara tillägga en sak. Jag tycker inte man ska hålla på och fråga sig så mycket om varför hela tiden. Varför gör hon så? Varför? Hon gör fel. Mm. Hon måste göra rätt. Det måste bli en förändring. Antingen kan han hjälpa henne eller så kan han lämna henne.
Väl dina krig.
Tack så mycket. Och vilket av dem var det?
Jag bara gillade citatet.
Ja, det citatet.
Det var inget svar.
Väl dina matkrig.
Ja!
Så.
Jag bara tänkte att så här,
fråga inte mig.
Bråka inte om allt, men så här, gå till mötes med några två. Men som han sa, han sitter ju i äcklade miner. Man har stått och lagat mat, för fan vad förnedrande.
Ja. Men det är kul med citat bara. Ja. Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket.
Och, var det svar på frågan? Ja, det var ett bra
citat. Var
ett
bra citat. Litet steg för människan, stort steg för mänskligheten.
Vad har det med maten? Ingenting.
Ja, ingenting.
Låt på det.
Låt på det.
Nu går vi vidare i livet.
Så efteråt, ingen fick något svar på något. Jag är fortfarande i Nybro.
Hejsan Dilemma-panelen, det är Isabelle. Jag har flera vänner som alltid drar sig ur våra planer sista minuten. Ibland bryr jag mig inte så mycket, men senast hade jag till exempel lagt ner mycket tid och pengar på en Halloween-utklädnad för att vi skulle gå på en Halloween-klubb. Dagen innan så säger min kompis att hon inte har råd att gå. Jag förstår att sånt händer ibland, men det är alltid så här. Jag blir så less. Ska jag skaffa nya vänner, undrar Isabelle. Vad säger Jakob Bergqvist?
Det känns ju som att vänner som kan liksom smita undan i sista sekunden, det är kanske inte de bästa vänner att hänga med. För att risken finns ju att de gör det för att det finns något lite grönare gräs någon annanstans. Så Isabelle står där i sin häxmundering, redo att gå på bara ordet Halloween-klubb. Jag är sugen på att gå dit. Outklädd, men...
Du behöver inte klut.
Exakt.
Du vill ha en flyga på väggen. Du får Halloween-klubb.
Swingers Halloween-klubb. Nej, men det är väl bra att skaffa nya vänner överlag. Mm. Man ska inte fastna med gamla såsmänniskor.
Ja, för det här är ju precis som du säger, det är opolitligt och det kan vara också så att hon står och väljer mellan någonting annat som är
bättre. Det här var inte enda gången, det hade ju hänt fler gånger. Man såg ju ett mönster.
Mm. Vad säger Jossan Finkraff?
Ja, det är en tråkig historia. Jag har varit med om det där själv någon gång. Man har bestämt ett gäng att man ska resa. Mm. Och så drar sig någon eller till och med några ur. Helst vill jag bara säga hämnas. Mm. Faktiskt. För att få dem att förstå hur det känns. Nu tycker jag att vår vän Isabelle här ska styra upp någonting med just den där kompisen som bangade. Mm. Något riktigt kul, något riktigt härligt som också gärna gör att kompisen lägger ut mycket stålar och sådana saker. Och sen bara precis innan det är dags, då bara, åh, men gud, jag blev pank, hoppsan.
Tror du då att allt är frid och fröjd efter det och alla är nöjda och glada? Nej, och nu kan vi fortsätta med vår vänskap.
Nej, kompisen kommer ju freaka. Vadå, så kan ni inte göra? Ja, men vadå? Och då får man bara säga, men vadå? Ja, men du kommer ihåg den där Halloweenfesten? Och så blir det lite så här, ja. Och då kommer, men det är inte riktigt så. Jo, det är faktiskt samma sak.
Du
ljuter
inte olja på vågorna direkt, att du snarare bensin på elden. Är det inte så?
Ja, men jag tror ibland så, fuck, och nu, oj, nu kanske jag är inne på djupt vatten här, men det är lite brudigt att hålla på så där. Mm-hmm. Och man får sluta upp med de där brudigheterna. Var som en kar. Eld på lågorna. Eller vad du sa.
Jag tror inte på det här med hämnden. Jag tror att det blir inte bättre efter det. Alltså. Det kan eventuellt
kännas... Då får man göra slut med kompisen.
Precis, heller det i sånt fall. Eller säga att de här parametrarna och det här sättet att umgås, det är inte jag upp på. Så här vill inte jag ha det. Jag tycker att det är inte bara om du säger att det är ett brudigt sätt, så jag tror att det här är ett tecken i tiden faktiskt. Jag tror att vi håller på så här lite mer till mans nu för tiden än vad vi gjorde förr.
Bra poäng.
Och jag tror att...
Det är så lätt att göra det.
Alla vill ha så många dörrar öppna så länge som möjligt för att hitta någonting lite bättre i sista sekund. Och det är ett himla skitsätt.
Man kan inte bestämma sig för någonting längre idag.
Nej, och det kommer att komma upp bättre förslag under resans gång när jag redan har bestämt mig för något. Och det kommer komma sämre också. Men du har bestämt dig och då kör du på det och så har du kul där. Jag tycker det är ett himla skit det där.
Det där är jättevanligt och ett jätteproblem. Det är sociala medier och så textningar. Det är så lätt
men
att göra.
Det här med att man också, ja, men det är lite samma som när man bestämmer med någon att man ska ses en dag och bara ta en kaffe. Varför kan man inte bara säga så här, ja men vi ses på Café Wurma klockan 3 på onsdag, bra. Nej, då ska man liksom smsa fram och tillbaka 1000 gånger.
10-3 gånger. Ja. Ska vi verkligen gå på Café Wurma?
Ja, men
det är klart
vi ska. Du har ju sagt det. Vi sa det för 2 månader. Så då är det bestämt. Nej, men jag trodde inte du, för du hörde ju inte av det. Va? Men vi bestämde ju. Alltså,
allting
det där,
är preliminärt idag.
Det är skitjobbigt. Och jag vill understryka det också. När jag säger brudigt, då hoppas jag att ni förstår att när jag säger brudigt, då menar inte jag att det bara är kvinnor som håller på så här.
Vad menar du med brudigt då?
Det får du väl fatta. Du är inte helt.
Det är tjejer som gör det en killar.
Det är någon slags fler tjejer som gör det en killar. Är det det som
nej,
är,
men att
säger,
det är lite brudigt. Det är en viss typ av brudar som drog igång det som är idag brudigt som även snubbar kan hålla på med. Jag får skriva någon slags
googla
krönika.
Brudigt. Jag får göra det.
Jag kommer återkomma till brudigt så kommer du snart lära dig.
Okej, Isabel, du får lyssna på Rickard. I sådana fall så ska du ta ett snack med henne, sätta ner foten. Du ska hämnas om du vill ta Josefins råd och Jakob Ökvist och någonstans som inte mellan. Va?
Som alltid.
Ja.
Inget citat den gången.
Jag går inte på något som passar.
Fråga inte!
Som alltid, det var ditt citat. Som alltid.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Simon. Jag är 19 år och bor hemma. Jag har fått reda på att min mamma har snokat och läst mina meddelanden på sociala medier. Jag har tidigare haft problem med beroende och ljugit för min mamma. Jag förstår att hon är orolig, men jag tycker ändå att det är ett stort övertramp. Jag är förbannad, men hon får det alltid till att hon gör det av kärlek. Jag vill inte flytta hemifrån för jag är rädd att jag ska falla tillbaka i mina gamla mönster, men det kanske ändå är dags att flytta ifrån min spionerande mamma. Vad tycker ni? Undrar Simon. Rickard Sjöberg.
Ja, jag är för spioneri.
Är du,
ja? Upp med fler övervakningskameror bara. Har du inget att dölja så är det bara att vara transparent. Så jag tycker morsan kan, i och för sig, han är ju myndig, men han har en historia av någon typ av beroende. Han kan ju se det som en hjälp.
Det här med personlig integritet, Rickard?
Ja, det är jag inte mycket för.
Nej.
Faktiskt.
Men du har barn själv och du har inga problem med spionera. Gå in i deras Facebook och läsa deras mejl.
Nej, det
har de problem med det?
Ja, nu när du säger det. Det är därför vi bråkar så mycket. Nej, vi bråkar. De har inte Facebook. De håller mest på med Snapchat. Om det är något gurgel på Facebook eller på Snapchat eller något sånt där, då skulle jag vilja kräva att få se.
Mm. Spionage är underskattat, tycker Rickard Sjöberg. Ja. Vad säger Josefin Crafoord?
Jag gillar ju mer alltså fysiskt spionage, alltså att man liksom går efter en person och ser vad den gör rent sådär. Jag gillar inte det här
mycket, med... Mycket mer hälsosamma också, att man kommer ut och rör på sig.
Ja,
men Pokémon Go.
Plus att det är mer på riktigt.
Fast det händer så lite i verkligheten nu för tiden. Det är mycket skit sker ju på nätet. Mm.
Jo, det sker på nätet, men sen kommer det mynna ut i en verklig händelse och det är där man ska bara...
Boom.
Slå till.
Jakob Ökvist.
Ja, jag satt och tänkte på att det kanske var någon form av spelberoende. Och då är det väl ganska bra om hon upptäcker det, att det är så här sms-lån och att han liksom söker sig till olika spelsajter och inte kan komma. Vi vet ju mindre om beroendet, men det kanske att hon skulle... Jag tänker mig att Simon, innan han lämnar moderns trygga famn, någonstans skulle söka någon form av hjälp för det här beroendebeteendet han har.
Mm.
För att risken är, om han hamnar i någon... liten lägenhet och första jobbet och lite ångest att flytta hemifrån, att beroende nerven kickar in igen.
Det känner ju Simon också, för han var ju osäker på om han var mogen att flytta hemifrån.
Ja, men
så
jag
i nuläget så skulle han ju kunna se mammans spioneri, om man ska kalla det så, för
som en välgärning.
Som en tillgång. Liksom. Mm.
Just därför tycker jag Simon, egentligen ett råd till dig Simon, det är att du vågar öppna upp för din mamma på riktigt. Sätt dig ner, berätta hur det ligger till och be din mamma om hjälp. Mm. För då kanske hon kliver in och verkligen hjälper, och då finns inte det där spionage, utan då är det öppna kort. Mm. Och då kan hon verkligen finnas där för dig, och så blir det bästa
legalisera spionaget.
Mm. Ja, men man hade ju massa hemligheter i tonåren som man var livrädd för att ens föräldrar skulle få reda på. Så här i efterhand kan man ju förstå att de hade ju bara skrattat och försökt hjälpa en. Men då var det så stort. Det var liksom så här, jag kan inte berätta det som hände där nere, för man tror att de har inte varit med om någonting. De har ju varit med om allt.
Ja. Det här tog lite en annan vändning. Jag trodde att ni skulle fördöma mamman mycket mer. Men nu förstår ni mamman lite grann, och att Simons största fokus bör egentligen ligga på att ta itu med sitt beroende, så vi inte riktigt vet vad det är för någonting. Ja.
Mm.
Och sen så ta och snacka med sin mamma. Så kanske båda problemen försvinner. Mm.
Ja, öppna upp för morsan så att hon kan kliva in och hjälpa på riktigt.
Blod är tjockare än vatten.
Tack.
Är det det?
Fick du ett nytt citat igen?
Ja. Du är briljant.
Alltså, är briljant.
Aldrig hört förut.
Kom på dig själv.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Gustav. Jag är 17 år. Min pappa gifte sig nyligen med en kvinna och vi har flyttat ihop. Hon har en dotter som är lika gammal som jag, och jag gillar henne verkligen. Tycker ni att det är okej att stöta på henne, eller kommer det att bli konstigt? Undrar Gustav. Vad säger Jakob Bergqvist?
Jag har ju haft 3 plastmammor.
Mm.
Jag har inte stött på någon av dem.
Nej.
De har dock stött på mig. Nej, det har de inte gjort. Men jag tror inte att Gustav ska ta det här klivet. För att säger hon nej, så blir det några månaders ganska jobbiga frukostar med lite... Ja, alltså vad ska han göra av det nejet? Alltså i sådana fall måste han vara 100% säker på att hon är lika intresserad av honom. Annars kan det här spåra ur fullständigt.
Hur tar man reda på det då?
Tinder? Nej, jag vet alltså...
Sin plastsyra på Tinder.
Han kan väl kanske börja gå lite efter duschen så här, genom vardagsrummet, och se om hon tittar på honom, eller om han får lite sån här... Jag har aldrig lyckats läsa kvinnors.
Men du lyckas för vad säger
du? Var de 17 bast?
Ja.
Ja, alltså de är ändå rätt stora. Nej, men jag tycker det är fritt fram. Om nu magin uppstår mellan dem, så why not? De är faktiskt inte släkt. Och de har bara råkat hamna i det här. Nej, jag tycker... Det är väl lite kul, det är en rolig historia också.
Mm.
Så blir det lite... det rör sig om i grytan.
Argumentet du har är absolut helt okej. Vad tycker Rickard Sjöberg om det här?
Jag kan faktiskt hålla med Josefin här. För att de, dessutom ett argument till det är att de är så pass gamla.
Ja.
Så att de är ju snart flygfärdiga själva. Alltså de... Hade de varit yngre, då hade man kunnat lägga in argument som att nej, men det är inte så lämpligt. Vi har många år framför oss där vi kommer att dela hela vardagen. Ni har varandra i alla fall. Liksom. Men här är det ganska, det är snart vuxna människor. Så att det här är
ju ändå ett rätt stigmatiserat en frågeställning på något sätt. Många, vi har haft det här i Dilemma förut, för länge sedan, något liknande problem. Och då kommer jag ihåg att det var någon som sa, nej.
Att det låter ofräscht
och lite äckligt så där med just plastsyskon. Men varför är det så, Tony? För du är inne på det, Jossan, att
det har ingenting
med blodsband.
Varför
ska man ens säga det där, plastsyskon? Ordet är fel på. Det är också fel på ordet plastmamma, plastpappa.
Bonus
extra,
är bättre.
Bonus faktiskt, helt okej.
Helt okej,
fast jag tycker egentligen...
Jag är ihop med min bonussyrra. Okej.
Är det inte problemet just ordet syrra där som är problemet?
Jo, det är det som är problemet.
Man kan bara kalla dem i namn.
När Josefin Crafoord var 17 år, då var hon ihop med Musse Hasselvall. Tänk om de också skulle vara plastsyskon. Det skulle vara helt ofräscht. För sen blir det alltid bråk. Och så det är inga som träffas när de är 17 som är ihop hela livet. Så det kommer ändå inte bli något.
Men vadå? Alltså
det vet man inte.
Jag Musse inte här.
Nej, men jag tänker tvärtom.
Du har tappat mig här, men det kanske
jag... Ja.
Ni var ju ungdomskärlek. Tänk om ni bodde under samma tak. Du bråkar med din mamma, han har sin pappa. Alltså det blir så mycket...
Sluta prata om Musse Hasselvall. Jag förstår inte vad han har med det att göra.
Jag förstår inte heller faktiskt.
Jag vet om det.
Nej, men jag tror vi stannar där faktiskt.
Glasklart.
Jag tycker att de ska...
chansa.
Jag har inget emot att det här, du säger det här Jakob, att det skulle vara jobbigt i några månader att sitta vid samma frukostbord så här. Ja, och de där månaderna tar slut efter ett tag, om det skulle vara så att de skulle bo i det här hemmet i 4 år till. De kommer hitta någon slags stabil grund att stå
kommer
på.
Kommer du ihåg när du var kär i mig?
Ja, precis. Ja. Och så har man gått vidare i livet. Och det kommer ju bli så för dem också, om det skulle ta slut.
Men det är också liksom, det är ju lite orättvist om det alltid ska vara så, för som unga ska man ju bara så här var helt okej med att ens mors eller farsa blir ihop med någon som har några barn som man ska tvingas hänga med. Mm. Det här blir ju liksom tvärtom. Mm. Det är lite nyttigt för föräldrarna också. Liksom. Oj, wow.
Det här nu gillar du, Josefin, för det här handlar om hämnd. Nu kommer ni på hämnden igen.
Nej, men jag vill inte kalla det hämnd. Vi kallar lika villkor kan vi kalla det för.
Okej, okay. Du får hämnden lika villkor. Ja. Josefin, i alla fall. Mm. Helt okej i alla fall. Plastsyskon, go for it.
Go for it!
Ja,
tack. Why not?
Vad skulle Musse tycka?
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Amanda. Jag har varit ihop med min kille i 3 månader. I början av vårt förhållande så kunde vi sitta och prata i timmar. Men nu är det väldigt sällan det händer. Vi ses ofta och sitter tysta tills vi bestämmer oss för att titta på en film. Jag är aldrig tyst till en film med mina vänner, men med min kille är jag det. Vi mässar varje dag, jag är 21, han är 19 och det är vårt första förhållande. Vi är fortfarande gulliga mot varandra och har bra sex, men vi känns tråkiga allt som oftast. Är det över? Är det färdigt?
Bra fråga, Amanda. Tycker jag, tydligt. Ja, det skulle jag säga.
Ja.
Ja.
Du tror att det är över?
För
att
låt på det.
Vad är det för fel att sitta och vara tysta och titta på tv tillsammans? Ska man inte bara känna sig trygg i det?
Jo, men jag personligen tror på att ha roligt med sin partner. För mig är det i alla fall otroligt viktigt. Viktigare än sex till och med. Eller jag menar, sex kan man ju ha. Men det,
finns det en könskulturell skillnad här att män tycker om att titta tyst? De behöver inte kommentera på det de ser, medan kvinnor behöver det när de är tillsammans.
Och prata mer och sådär. Det tror jag generellt sett att tjejer kanske är bättre på att prata och vill ha känslor och diskutera sådär än vad killar är. Om man ska generalisera hårt. Mm. Men jag tycker att det har gått 3 månader, deras samtalsämnen har redan tagit slut, låter det som. Mm. Och det är ett varningstecken för mig. Mm. Det är det.
Mm. Och de är ganska unga också. De borde vara fulla av liv och ha massor olika saker att prata om.
Och även, vad har hänt idag?
Men de har bra sex. Det är inte så vanligt att man har det.
Nej, men efter 3 månader.
Tycker du det är länge?
Nej, verkligen inte. Det är väl kul. Första året är ju sex ganska kul. Sen börjar det ju... Hallå?
Ja.
Jag tror du har 3 månader.
Du känner till någonstans.
Har du bara sex i 3 månader?
Nej, men jag säger bara att 3 månader är ju kodordet här. Hon säger, i början hade vi jättekul. Det var fantastiskt. Man tycker 3 månader är ju i början. Och nu är det liksom som efter 15 år i ett normalt... Jag har ju varit ihop i 15 år. Men alltså, vi har fortfarande roligt. Alltså det är jättekonstigt att det redan är... Han sitter som Lennart Jäkel i Jägarna och hon är som Annika Lantz i Petri. Alltså det är väldigt tidigt att det redan är. Liksom. Det är gubbvarning att han säger, du får vara tyst när jag kollar på filmen.
Jag tycker att det kommer mördaren in där redan? Jag fattar inte den här filmen.
Fast alltså, vänta, stopp här nu. Stod det någonstans i brevet att hon håller på och babblar under filmen?
Nej, hon blir knäpptyst och hon saknar att prata under filmen.
Va?
Det gör hon med sina vänner.
Ja, fast sitta och snacka under en film, det tycker inte jag är okej.
Men jag förstår genom brevet så har de ingenting det känns som att de pratar med varandra.
Ämnet har dött ut.
Men de har fortfarande bra sex.
Ja, nej, men gå över till en KK-relation, säger jag då.
Ah.
Ja.
Där har du någonting.
Mm.
Vad säger du, Rickard?
Och hämnas på något sätt.
Alltså, här finns det inget att hämnas på. Jag lovar, Rickard. Jag har redan tänkt över det.
Amanda ställer frågan. Är det över? Ja eller nej?
Det har nog runnit för mycket vatten under. Det är nog på väg att ta slut, känns det som.
Är det över, Josefin Gafford?
Det är över, men om han är med på det, fortsätt som KK.
Är det över, Rickard Sjöberg?
Det är inte slut, men det håller på att ta slut.
Tack så mycket.
Riv av plåstret, för guds skull.
Zayn och ursäkta mig, Zayn och Sia var det där i Dusk till Dawn. En tupp i halsen så här i november.
Du blev distraherad av att Jakob tömde hela godisskålen på sitt fat.
Gjorde faktiskt det, ja. I detta nu för att han ska kunna välja
och bara välja. Jag såg inte vad som fanns.
Binge.
Vulgära gottegris. Jakob Ökvist som säger att ett sexliv håller i ett år. Ungefär ett barn. Ja, det är ungefär.
Europa-snittet, ja. Mm.
Han är här idag, Jakob Ökvist, Josefin Crafoord och Rickard Sjöberg också. Och efter pausen ska vi prata om svartsjuka mot husdjur och snopppillande. Oh. Alltså i två separata mejl.
Alltså, snopp... Ja, ja, absolut.
Det här är helt separerat. Det är väldigt lagligt alltihopa. Det är alltså en snopppillare och en husdjurshatare.
Tycker jag ska säga. Vi har förstått nu.
Snopppillare, ska jag behöva säga det igen?
Jo, det finns i Saul.
Var det en film med Kajo? Snopppillaren. Nej, pilletrillaren heter det.
Pillotrillaren. Snopppillaren del två. Now it's getting even.
Jag orkar inte.
Stackars Kajo.
Nej.
Sluta snoppa nu.
Allt detta efter reklamen.
Snopp. Snoppreklamen.
Film det är världens fånigaste ord. Snopp.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Patricio och min flickvän älskar sin hund, antagligen mer än mig. Hon kallar både mig och hunden för älskling, vilket kan vara förvirrande ibland. Dessutom så ger hon hunden komplimanger villkorslöst, medan jag aldrig får en komplimang om jag inte ger henne först. När hunden är med får den alltid mer uppmärksamhet än mig. Nu ska vi åka på vår första resa ihop och fira vår årsdag på ett mysigt ställe ute i vildmarken. Hon vill ta med hunden. Jag har sagt att det vore skönt att fokusera helt och hållet på varandra, men hon skrattar bara bort det. Ska jag sätta ner foten? Även om det kommer att bli världens bråk, undrar Patricio. Mm. Ja, Rickard Sjöberg, vad säger du?
Oj, det här var lurigt tycker jag.
Mm.
Det
kan
känns
du
ju som
förstå? Att,
ja, alltså jag har ju själv haft hund.
Mm.
Men det, jag, ja, det är ju skillnad på hund och fru, tycker jag.
Mm, ja,
faktiskt. På många sätt.
Vilket statement.
Ja, kom ihåg det, mina vänner. Det var jag som sa det.
Ja, skriver du.
Nej, men det, jag tycker det är svårt att veta här hur, om det är hon eller han som är skruvad. Det kan ju vara så att hon faktiskt överälskar den här hunden och att Patricio har helt rätt i att det här är bortom det som är rimligt. Det kan också vara så att Patricio övertolkar hennes kärlek för sin hund som är i allra högsta grad rimlig kanske.
Jag har en liten idé här, såklart. Jag tycker att han ska vinna hunden, så att säga. Hundens hjärta, kan vi säga så.
Listigt.
Han ska engagera sig i hunden och ta sig an hunden så att hunden börjar älska honom. Har man en liten älsklingschihuahua som jag hade och man har en kille som liksom börjar älska den här hunden, ja, men då är ju han full pott, killen alltså.
Vägen till en kvinnas hjärta går via chihuahuan.
Via chihuahuan eller vad det nu kan vara för hund där.
Ja, så
det
tror jag på.
Jag hade en kompis som träffade en tjej som hade en hund som hon var helt besatt av. Och helt plötsligt var det helt nya regler i det här hemmet. Våra barn fick inte längre komma in utan att liksom hunden var meddelad. Alltså hon var...
Hunden styrde, heter
det. Ja, hunden styrde upp det där hemmet, eller hon via hunden. Och allting skulle anpassas efter den här hunden. Det var helt... Han måste ju liksom styra upp att hon slutar prata om den här hunden.
Alltså är det inte rimligt... Att det ligger i sakens natur att en människa kommer först. Kärleken till partnern kommer först.
Fast det är helt olika kärlekar skulle jag vilja säga.
Ja. Ska han sätta ner foten eller ska han börja gulla med hunden? Vilket säger ni?
Gulla med hunden är ju bra alltid tycker jag.
Ja.
Ja.
Och det tycker definitivt Jossan också.
Absolut.
Men ställ lite men
han,
krav
ja, han måste ju känna efter. För det han uppenbarligen känner det är att hennes kärlek för hunden det tar tid och engagemang från deras kärlek som, som de borde ha tillsammans.
Men vadå, det får man väl räkna med om man blir ihop med en person som har ett husdjur som personen älskar. Man får ta...
Men släpas med på en love weekend på något så här spa känns ju lite over the
hunden
top.
Behöver ju inte spa.
Nej, och inte ha sex.
Nej,
men då kan han ju vara hos någon kompis eller släkting och sådär, tycker jag.
Någonstans.
Ja, just den här helgen är ju lämpligt att frigöra sig.
Okej. Okay. Tack så jättemycket.
Ja.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Maja. Tack för ett bra program.
Oh, varsågod.
Ni är underbara, lägger hon till.
Vad fint.
Dessutom. Min sambo är så fixerad vid sin snopp. Så fort vi ligger på soffan så är handen nere innanför byxorna. Han pillar, gräver och kliar. Jag tycker det är sjukt osexigt och har påpekat det flera gånger. Han kan inte styra det. Även om det är folk över, det hindrar inte honom. Jag älskar honom, men sexlusten går på sparlåga när jag bevittnar hans barnsligt nyfikna händer. Vad ska jag göra, undrar Maja. Vad säger Josefin Kraff?
Åh, varför gör han så här? Åh, vad svårt! Men det, alltså, åh, jag förstår henne verkligen.
Alltså, är det här värre än hunden alltså?
Ja, det här är värre. Nej men alltså vadå, ligger i soffan och gräver i sin bralla liksom.
Men har du aldrig, jag brukar alltid ha handen vilande. Jag gräver inte, men jag har den vilande. Det är ett lugn.
Vilande på ballen, eller va?
Nej, ibland det finns det en touch där. Men det är liksom precis över.
Ja, men
det finns en ömsinthet.
Alltså, ja, det finns en hjärtlighet. Någon slags...
Jo, men,
ja,
mellan dig och handen.
Ja, men det är verkligen en hårfin gräns alltså.
Ja, hår.
Hårfin. Ja. Ja, könshårsfin gräns. Men ja, är handen still och bara vilar där...
Så han, är det... han gräver och kliar,
ja, för det är det som är, det är faktiskt ett stort problem tycker jag.
Det är någon slags barnbeteende som han inte har lämnat av någon anledning. För barn gör ju så här. När
jag tror det är en trygghetsmarkör.
Ja, och, men en sjuåring eller femåring eller vad nu är när småkillar upptäcker att ja, men jag har ju faktiskt en pillesnopp, den vill jag hålla på lite med. Det är så det funkar, men vissa lämnar inte det. Och det blir ofräscht. Det hon skulle kunna göra kanske, det är att säga till honom, vet du vad, kan inte du ta bort handen därifrån? Låt mig försöka.
Oh. Men vet du vad? Vet du vad det är som gör att det blir äckligt också? Det är det att det signalerar att hans kön är smutsigt.
Det har inte med att det kliar att göra. Det är bara ett maniskt pillande.
Fast det signalerar liksom att det är något skitigt. Det är därför hon blir osugen.
Ja, det kan ju vara en slags tics. Vad säger Jakob Bergqvist?
Nej, men jag vet ju, barn som inte kan sluta bita på naglarna, så kan man ju ta på en sån här stopp och väx. Det är som ett litet, så att det smakar illa. Någon form av avskräckande...
Råttfälla.
Till exempel. Jo, men lite så, som hundar får ju också sån här strut runt huvudet när de inte ska slicka sig på könsdelarna. Någon form av liksom...
Nej, men han
kan inte ligga där och...
Men de måste lösa det tillsammans, för han gör det i offentliga rum också. Ah, nu fick jag en idé lite när du började prata om det där, att man kanske skulle... koppla någon elektrisk grej liksom där, så att han får en stöt, att hon kan ge honom stöten kanske varje gång handen åker ner där. Mm. Och det här kommer ju vara förnedrande för honom i början, men sen kommer han tacka henne.
Säger du det? Men elstöd kunde.
Eller att han får boxhandska på sig inomhus.
Tack till dem, älskling, har jag lärt mig en läxa här.
Svårare att klia med en boxhandske.
Men stöten behöver ju inte vara i doningen, utan det kan vara i handen eller armen, någonting så att han rycker till. Jag tycker inte man ska utsätta de delarna för det.
Ja, just det.
Där finns det gränser.
Så vad ska hon göra?
Hon har rätt att störa sig på det här och ta upp det på allvar.
Försöker hjälpa honom, men annars kommer det gå åt skogen. Det här kommer inte hålla om...
Sätt ner foten, Maja, gärna med el.
El är faktiskt underskattat.
Just det. God morgon Dilemma-panelen, jag heter Paul. Jag hatar att träna. Tidigare jobbade jag som hantverkare och höll mig i form. Nu har jag nyligen bytt till ett skrivbordsjobb och trivs bra med det. Uppgifterna passar mig perfekt och jag har helt andra utvecklingsmöjligheter. Problemet är att jag har börjat lägga på mig vikt, vilket ger mig ångest. Men jag vill verkligen inte träna. Borde jag välja min hälsa före min karriär och jobba som hantverkare istället? Undrar Paul. Josefin Kraffer.
Åh, jag kan känna igen mig i detta. Det är ju inte roligt att träna. Och då tänker jag, en liten fettsugning.
En liten snabb genväg.
Ja.
Vad kostar det idag?
Ja, jag vet inte riktigt vad det kostar.
Hur mycket fett blir man av för 10 000?
Precis, alltså det här måste ju kollas upp.
Då måste han ju göra det med jämna mellanrum, det känns inget bra.
Ja, eller så är det så att är det inte så att om man tar bort fett så kommer inte det tillbaks där man tar bort, har jag hört.
Det har du hört var då?
På
Stureplanskliniken.
Nej, alltså jag har faktiskt...
Hur mycket betalar du för att få den informationen?
Nej, men det är väl bara att läsa. Alltså det där, det är väl klart att man har kollat upp ett och annat.
Men du kan ju inte på allvar mena att Paul ska fettsuga sig.
Just jag menar det, trust me.
Varför inte? Alltså, om han nu börjar lägga på sig och inte tycker om att träna och ändå vill vara lite smal.
Och möjligheten finns, Rickard. Men, vad säger du om det här?
Nej, jag tycker inte han ska fettsuga sig. Jag tycker att han ska hitta något sätt att förbränna kalorier på. Det måste finnas. Han kanske inte tycker om att ligga på gymmet eller springa på löpan, men det finns många sätt man kan röra på sig.
Mm. Vad säger Jocke Bergqvist?
Jag har ju varit på bägge sidor av det här nätet då. Hata att träna, älska att träna. Man får såna endorfinkickar i början, så det är som att han går på ecstasy. Han kommer liksom tycka att det är, han kommer bli besatt av en träning och sen kommer det kanske gå överstyr. Det är inte bara för kropp, det är inte bara för hur det ser ut. Det är hjärna, det är välmående, det är hur länge du lever, det är hur mycket du orkar på dagarna. Så hitta bara, börja med thaiboxning, börja med paddle, börja med klättring.
Jag blir deprimerad av att lyssna
på det
här. Jag orkar. Jag
har suttit där.
Jag har också tränat lite grann. Börjat så smått liksom. Och sen så kom jag av mig ibland.
Men två pass på sats räcker inte.
Nej, jag vet. Men om man lägger ner idén om att det ska vara roligt att träna. Mm. Alltså bara inse. Jag kommer aldrig tycka att det är kul att träna.
Just det.
Men jag gör ändå.
Det är så intressant, du sänker förväntningarna helt enkelt.
Ja.
Blir det kul så är det en bonus.
Ja, det blir det ju aldrig. Men efteråt, nej, men efteråt så känns det ju bra.
Fast hans frågeställningen är det att han funderar på om han ska gå tillbaka till sitt gamla jobb som hantverkare. Han har ju inga problem att röra på sig uppenbarligen, för han gillar att jobba som hantverkare.
Ja, men då kan han ju göra det på sin fritid då. Kanske hantverka lite.
Just det.
Ja, han kan komma och bygga ett sånt där attefallshus på min tomt på landet.
Ja, och ett på mitt.
Ja.
Han har hur mycket projekt som helst.
Alltså,
två hus redan här.
Ja.
Har vi släppt fettsugningsidén här då?
Ja,
faktiskt.
Nej. Nej.
Okay.
Det
finns alltid det som heter SEM.
Ja, förr eller senare så tycker jag att
folk
man kan...
Folk dör ju av sådana där operationer.
Men lägg
jo, på
av,
riktigt.
Det är 2000.
Du behöver
ju inte
som
åka
en...
till liksom Uzbekistan och göra den. Alltså, nej, det är ingen fara.
Men hörni, det finns jättemånga möjligheter att börja med olika sporter som man kan testa.
Mm.
Jag har en kollega som absolut inte var purung, utan i medelåldern och lite av det rundare slaget, som en dag bara bestämde för jag ska börja med simhopp. Helt galet. Han gjorde det och liksom blev så tagen av det, så nu är han hyfsat duktig på det där. Får magplask ibland, men han är liksom han tränar och han håller kosten.
Det är avancerad sport.
Nej, men alltså, där kan jag verkligen vara med dig. Alltså, simhopp, jag har ju hållit på med det. Jag har till och med varit med i det där förnedrande programmet där man tävlar i simhopp.
Just det.
Och det är fantastiskt.
Jag tackade nej till det.
Du gjorde det. Det var synd.
Ja,
för då
synd.
Hade det varit ännu roligare om du också hade varit med. Men alltså, det är så bra träning. Och, okay. Det är jätte, alltså det är verkligen.
Ja, men är det bra träning? Känns...
Skojar du? Jag har aldrig varit så vältränad i mitt liv.
Rickard är inne på någonting intressant här, att man har fler drivkrafter än att bara se bra ut i kroppen och få hälsan. Att man triggar några andra drivkrafter i kroppen också. Som till exempel att bli bra på någonting tekniskt.
Mm.
Att slå den andra motståndaren om man vill spela badminton eller pingis eller paddle. Det är andra grejer än att bara se bra. Då drivs man framåt.
Glömmer man att man tränar.
Och simhoppet är ju också, handlar väldigt mycket om mod.
Paul, till dig vill jag säga ett ord. Simhopp.
Och så en liten fettsugning på det.
Nej, byt inte jobb. Stanna kvar på jobbet, Paul. Och träna.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Elias. Jag är 13 år och är intresserad av en tjej som går i årskursen över mig. Nu fick jag reda på att min bästa kompis är kär i henne. Enligt honom har de varit på gång i över ett år och när som helst kommer de bli ihop. Sanningen är att jag har träffat den här tjejen några gånger i smyg och hon har sagt att hon gillar mig. Problemet är att jag inte berättat det för min bästa vän. Om jag blir ihop med henne så kommer min bästa kompis se det som att jag sviker honom. Vi har känt varandra sedan vi var 3. Men jag gillar ju henne. Vad ska jag göra, undrar Elias. Med 13 år, vad säger Josefin Crawford?
Ja, gud, vilket... Ja, jag tycker det låter som att Elias kompis... Han känner av att de två har någonting på gång och då föregår han genom att säga att han och tjejen har någonting på gång för att han är rädd att förlora sin bästa polare. De kan också vara kära i henne båda två, men i vilket fall som helst så tycker jag att Elias ska fortsätta träffa tjejen i smyg, inte prata med sin kompis om det.
Mm.
Och sen när det väl smäller, när det blir de två, ja då är det ju så.
Mm.
Ja.
Vad säger Rickard Sjöberg?
Jag säger tvärtom. Va? Jag tycker du är ganska ofta så här att du är lite konspiratorisk, vill liksom göra lite drama, lite teater så här, håll inne med information, vara lite hemlig och smyg lite så här. Jag tycker att det oftast i livet är bättre att bara lägga det på bordet. Och så gör det ont en stund för de som tycker att det här är jobbigt. Det kanske är så att det handlar bara om att tjejen ska bestämma sig. Mm. Och då blir det ju tufft för den kille som blir över.
Mm. En indoor edition, vem av oss vill du ha?
Ja, precis. Och om det är en äkta bra vänskap, ja, den kan få stryk ett tag, men den kommer att överleva.
Hur gammal är man när man går i åttan? Då är man väl 14?
13-14, ja.
Då råkar jag och min tjejkompis, som jag har känt sedan dagis, ut för det här lite grann med en kille som vi båda blev liksom intresserade av, fast ingen vågade erkänna för den andra att vi var intresserade av honom. Och han visade intresse för oss båda, och så hängde vi alla tre, fast det var hela tiden någon konstig konkurrens. Aha. Det var skitskumt alltså.
Så det här är väldigt vanligt.
Men det som hände var ju att han försvann ur bilden.
Hur blev det med er vänskap efteråt? Det här valde ingen av oss. Nej, vi blev liksom över. Nu är vi
två losers.
Precis. Ja, men han var lite knepig som jag minns det, men han var också cool. Han lyssnade på Depeche Mode och hade syntlyd.
Det räcker
ju
den åldern.
Ja, det är klart.
Ja, men det var ju så. Det var ju så.
I en t-shirt är man hemma.
Lite hårsvall.
Jakob Ökvist.
Blir det ett par av det här, så brukar det efter ett tag utkristallisera sig att här var det i Josefins fall då att killen bara försvann efter ett tag.
Ja, alltså han var nog mest en attention sucker liksom. Han gillade att bli uppvaktad från två håll, och så kan det ju vara med den här tjejen också.
Playade er lite.
Men om vi ska göra det här lite koncist då, vad ska han göra kort och gott?
Jag tycker att Elias ska vara öppen.
Var inte öppen med killkompisen, tycker Josefin, utan träffa henne i smyg, så får tjejen välja.
Ja, men sätt upp en tidsgräns också. Så att han säger så här, okej, jag ska bli ihop med henne inom en månad, och annars då skiter jag henne helt.
Vänskap består, kärlek är som innan lår. Eller vad, finns det, fanns det inte en sån?
Jag tror du hoppar över förgås. Jag tänkte säga förgås, men du sa innan lår. Förgås.
Ja. Innan lår har ingenting med det här att göra.
Nej, absolut inte. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Marta. Min kille envisas med att ha fula plasttofflor på vintern. Det värsta är att han blir elektrisk. Han bygger upp en massa statisk elektricitet och ger mig stöta hela tiden. Aj! Jag har köpt ett par fårullstofflor åt honom, men de blir han svettig i, säger han. Jag är så trött. Ska jag vägra röra honom under vintern om han envisas med plasttofflorna? Undrar numera elektriska Marta. Vad säger jag, Rickard Sjöberg?
Ja, det ska du göra. Du ska vägra röra honom. Mm. Om du inte rör din man på x antal dagar, veckor och månader, då kommer han att offra tofflorna till slut. Och vips, så har ni kontakt igen, rent fysiskt.
Josefin Kraftfart, vad säger du?
Bort med dem. Bort, då får han
ska hon bara slänga dem rakt upp och ner? Hon har ju virkat fårullstofflor, eller köpt.
Ja, men fårullstofflor är mycket mysigare, och om de nu är för varma så kan han väl ha ett par liksom lite tjocka strumpor eller någonting. Det finns massa lösningar, man behöver inte ha såna där plasttofflor som dessutom ger elektriska stöta. Usch, nej gud, det går inte. Nej, alltså han får inte ha det bara.
Okej, okay. Jakob Ökvist.
Ja, alltså man ska ju liksom generellt inte styra och ställa över sin partners val av vad den vill ha. Men i ett förhållande så någonstans måste man ändå så här ge lite hintar om vad som... Jag tycker inte att de där plastiga gula tofflorna du har på vinterhalvåret är något sån här sexiga, härliga, mysiga, trevliga. Plus att jag får elstötar varje gång vi passerar varandra vid kylskåpet. Det är liksom dubbla budskap här. Mm. Risken är att om hon backar och säger att liksom så här, jag tar inte dig det här halvåret, och det är inte som Rickard var inne på, att han bara, jag kör tofflor året runt.
Att han ser det som det liksom, vill.
Ja, exakt.
Att det han blir som vill liten, inte att hon ska röra henne.
Han blir som en elektrisk ål året runt liksom, och stöter bort henne.
Så han lyser upp hela hemmet.
Han är som ett kraftverk.
Men då han har någonting på gång kanske med en annan kvinna.
Ja, men varför skulle han gå runt? Han vet att hon
har plasttofflor, att han är otrogen.
Ja, varför har han de där tofflorna som ger henne stötar egentligen, kan man ju undra.
Men skulle du ändra ett klädesplagg om din snubbe sa, jag gillar inte när du går i den där gröna Jersin.
Nej. Nej, men det skulle jag inte, men fast det är klart. Ju... Nej, men jag tycker det där med elstötarna alltså, så dramatiskt, men nej, men det här med att det faktiskt att få just elektriska stötar, det tycker jag i alla fall jag är väldigt obehagligt.
Det är jätteobehagligt. Och finns det någon som tycker det är skönt?
Nej, jag vet, någon sadist av något slag kanske. Du, Rickard. Jag vet inte.
Ja, det är det första man tänker på när man tänker på Rickard sadist.
Elbatterier i bröstvårtorna.
Finns det någonting som kan neutralisera el? Är det någonting hon kan koppla, alltså leda om strömmen?
Just det, utvinna den. Ja, ja.
Det vore ju väldigt bra.
Ja, faktiskt. Det är smart. Man kan hitta någon slags fysisk...
Att hon går i gummistövlar, då blir väl inte hon ledande? Man kan väl inte hålla i...
Ja, men alternativet är att slänga bort tofflarna också.
Ja, det också. Ja.
Så vad ska vi säga till henne då? Ska hon slänga bort de här smyg?
Bränn dem.
Ställa ett ultimatum. Bränn dem.
Och säga att de försvann.
De försvann bara.
Ja, vad synd. Mm,
jag tycker nästan gör slut alltså.
Okej.
Okay. Wow. Nästan.
Okej, okay, gör slut.
Ja, men...
Då får vi tänka på det. Du hör ju själv, Marta.
Ja, om det så ska om du... han vägrar att slänga dem, så ja.
Okej. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Hugo. Jag och min tjej är 16 år gamla. Hennes föräldrar godkänner inte vårt förhållande. De har upptäckt oss. De fick dessutom reda på att vi har haft sex. Nu har de förbjudit min tjej att träffa mig och hon har accepterat det mot sin egen vilja. Hon säger att hon fortfarande älskar mig. Jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag acceptera det eller kämpa? Undrar Hugo. Josefin Crafoord.
Kämpa. Det är nu du ska kliva in och vara Romeo. Och gå hem till henne. Klättra upp för någon stege utanför fönstret och in i hennes rum. Och det här kommer bara stärka deras kärlek. Lite tråkigt att hon bara, jaha, accepterar det hela. Men nej, nu kommer äventyret in här. Fortsätt. Fight on for the love.
Härligt att höra, Jossan.
Ja.
Va? Vad säger Ökvist?
Josefin pratade Romeo och Julia här. De dog i slutsedeln, tror jag. Så att, nej, Hugo tror att det är det här som han då tar upp i det här brevet som är föräldrarnas baktanke. Det vet vi ju inte om det. Ta ett snack med föräldrarna då. Mm. Och kom och säg, vad är problemet? Jag älskar eran dotter älskar mig. Varför tycker ni inte att vi kan fortsätta vara tillsammans?
Så du är inne på Jossans linje men inte behöva klättra upp från balkongen
och gömma sig under sängen och bli upptäckt?
Jag tycker också att de ska rymma. Tycker jag. Försvinn iväg, för då kommer också föräldrarna inse att oj, det här var ju jättejobbigt. Det var ju mycket jobbigare än att de bara ses.
Lyfta till Amsterdam.
Ja, gör något sånt. Galet. Go nuts. Go crazy. In the name of love.
Oj.
Ja.
Jag tycker ändå att det är intressant att så fort någon kritiserar den, för det är det föräldrarna gör mot Hugo här genom att blocka hans relation.
Mm.
Då är det så väldigt lätt att reagera med taggarna utåt och säga hata, 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 dumma föräldrar.
Mm.
Vem vet, de kanske har en poäng någonstans som inte vi känner till här. Om jag var Hugo, då skulle jag på något sätt försöka uppbåda någon slags genuinitet och ärlighet och ifrågasätta mig själv och lyssna på föräldrarna här. Finns det något i deras resonemang jag kan ställa upp på? Och i sånt fall, är jag villig att ändra mig? Kör på, låt kärleken leva, uppvakta din flickvän. Men var öppen och lyssna på föräldrarna också.
Tycker du att han ska uppsöka föräldrarna och fråga dem,
ja,
vad är problemet?
Mycket bra, för det är respekt. Då visar han att han inte är en pojke utan han är en man.
Mm.
Så det här med att rymma till Amsterdam?
Ja, det kanske man kan göra också, men Amsterdam och rymma kanske... Jag vet, ja.
Jag vet vad det innebär. Amsterdam och rymma. Det,
det slutar sällan väl i en Roy Andersson-film.
Jo.
Okej, rym till Amsterdam tycker Jossan.
Världen är lite nu för tiden.
Fråga sätta själv lite grann varför det är så. Uppsök föräldrarna, fråga varför inte du får träffa tjejen. Ja. Rym till Amsterdam in the name of love.
Ja.
Tycker Josefin Crafoord och Jakob Hösse. Glömmer alltid vad det var du
hade. Jag kommer inte heller ihåg vad jag tyckte. Nej. Jag tyckte det var väldigt bra.
Ja, vi går på det tycker jag.
Tack så mycket.
Vi får lyssna på reprisen.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Lisen. När jag bråkar med min kille brukar jag sätta mig och skriva i ilskeboken. Det är en anteckningsbok som jag skriver av mig i. Jag går loss och det blir ett sätt att hantera min ilska som funkar väldigt bra för mig faktiskt. Min kille menar att det är destruktivt. Att jag bara jagar upp mig mer istället för att prata ut om det. Han tycker jag ska sluta skriva av mig och gå i terapi istället. Jag tror att han inte skulle gilla mig utan ilskeboken. Borde jag ändå lyssna på honom och testa terapi? Undrar Lisen med ilskeboken. Vad säger Josefin Kraft?
Hurra för ilskeboken! I love it! Alltså så klockren grej. Det här är ju fantastiskt bra. Jag kan känna igen mig lite, fast jag brukar istället skriva på telefonen meddelandet till den jag är lack på.
Mm. Fast jag skickar... Pojkvänner i soffan bredvid.
Ja, det kan ju vara, det kan vara chefen, det kan vara någon idiot här, det kan vara du.
Ja, det har fått en sms
av misstag.
Nej, men så... Har du tryckt på enter av misstag någon gång?
Nej. Det är ju noga. Alltså egentligen en smart grej är ju att skriva meddelandet i anteckningar, för då riskerar man inte det.
Vi har missat i vår kultur rent av att vi kan, vi har ingenstans där vi kan avreagera oss. Allting är väldigt så här undertryckt. Vad säger Rickard Sjöberg?
Jag har faktiskt gjort samma sak som du, Josefin. För när jag känt att det här tynger mig verkligen, då har jag försökt förstå mig själv och mina egna tankar just genom att skriva det, och då blir jag tvungen att formulera det och då blir det mer konkret. Då kan jag nästan ta ställning till det här som en tredje person utifrån som läser den här texten som jag skrivit och förstå att, ja men vänta, här är jag helt ute och cyklar. Eller, nej, här har jag rätt. Så att jag tror ilskeboken är jättebra. Men man får absolut inte, Lisen får absolut inte glömma sin pojkvän här. Utan allting måste ju landa i ett samtal med honom. Mm. Låt inga bråk bara ebba ut i ingenting. Och sen efter 3 dagar så är man kompisar igen. Utan sätt en punkt för bråket på något sätt.
Så det är en självterapi att skriva älskeboken, men sen ska fortsättningen följa tillsammans när man har lugnat ner sig, analyserat sig själv och kunna hantera och verbalisera sina problem som man har skrivit i ilskeboken.
Mycket, mycket viktigt. Aldrig öppna ilskeboken för honom.
Nej, verkligen. Jacob Bergqvist.
Alltså jag får då bilden av att hon först tänder till på alla cylindrar. Det blir ett redigt bråk. Sen efter det så är hon fortfarande arg. Då går hon till sin bok, sätter sig och jag tror att han är rädd att hon håller på och ältar och liksom lever kvar och liksom njuter lite av den här ilskan. Och han tycker, kan vi inte bara bråka och sen släppa det? Nej, nu ska jag sätta mig och skriva vad du har varit för en bedrövlig män. Alltså det känns som att han ser ju någonstans att hon fastnar i sina utbrott. Och det är ju inte heller bra.
Nej.
Så den här terapin kanske inte är jättedålig. Alltså man vill inte ha den här galna kastrull liksom partnern.
Men det som också är bra med att skriva, det är ju att om han nu säger eller gör dumma saker mot henne, att hon får med det i ilskeboken, för då kan hon också gå tillbaka och titta och se om han till exempel har ett upprepat dåligt mönster.
Att avreagera sig är bra, men man måste ta det vidare.
Ja, just det, precis. De måste ju snacka precis som Rickard sa. Man kan ju inte bara lämna det där och så bara, nu har jag avreagerat mig, så nu låtsas vi som att inget har hänt. Det blir ju konstigt.
Lisen, ilskeboken är jättebra, men ta det vidare sen i lugnt och fin samtalston med din pojkvän. Ska vi säga så?
Där har vi det.
Vi håller ridån och tackar så mycket Jacob Öqvist. Tack så mycket Josefin Crawford.
Tack Anders.
Tack så mycket Rickard Sjöberg.
Tack Anders och Josefin och Jacob.
Ja, alla är vänner och glada att kramas i det här programmet efteråt.
Och puss på alla pappor där ute.
Just det.
Och sen ska du mejla in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi byter ut ditt namn så att du kan vara anonym. Vi härifrån säger adios.
Adios.
Skitbra program. Härligt att jobba.